Tack. Jag hade tänkt att jag ska börja med att sjunga i alla fall en sång. Vi får se om jag tar en eller två. Men jag tror att jag ska läsa ett av bibelorden först. Och det jag vill dela med er idag, det bland annat står i Petrus andra brev, första kapitlet och ifrån den 10:e versen. Då står det så här, det är Paulus som skriver: "Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike." Så det är lite det som jag vill dela några tankar med er. Men först vill jag sjunga någon sång som jag tyckte var talande till detta ämne. En gammal sång som jag tror ni har sjungit många gånger. Ni får gärna sjunga med om ni vill. Se om vi får på den här micken då.
En sån där vårt liv här i tiden. Skall inbärgning ske, när arbetets dag är förliden, den mognade skörden vi ser. Ja, det verk som utfört för Jesus, det ska evigt bestå inför Gud. Hans namn var i ära, det håller att leva och dö på hans bud. Ja, det är endast nåd att få giva sitt liv ut i frälsarens hand. Och det är nåd att få bliva ett redskap i mästarens hand. Att trygg i hans omsorg få vara, hur än allting förändras på jord, och trogen hans budskap förklara och bringa försoningens ord. Ja, när skaran går in ut i staden och jubel och lovsång man hör, då vill jag gå med ut i stämma i änglarnas kör. För då bringar vi Jesus all ära, som har köpt oss åt Gud med sitt blod. Tillsammans med nära och kära, som tjänat hans riksak på jord. Ja, det verk som är utfört för Jesus, det ska livet bestå inför Gud. Hans namn var i ära, det håller att leva och dö på hans bud.
Ja, den här sången handlar om att tjäna Gud, eller hur? Och göra det med glädje. Och jag tänkte när du, Katarina, började med inledningsordet om tacksamhet, så tänkte jag, vad har det med temat som jag har på hjärtat att göra? Men egentligen så tänkte jag, jo, det Katarina har läst ringar precis in det som det innebär, det här ordet som jag läste som inledning, att göra sin kallelse och sin utkårelse fast. Vad innebär det och vad är det? Och det är det temat som jag har fått på hjärtat och som jag tror är viktigt. Det har varit viktigt alltid, men det är speciellt viktigt i våra dagar nu. Därför att det är ett beskydd för oss, läste vi. Den som gör så ska aldrig någonsin snubbla eller falla. Det är väl precis det som vi behöver, i alla fall jag. Behöver någon form av garanti att inte snubbla och falla, att inte gå fel väg i de dagar vi lever i. Och vad har då det med kallelse och utkårelse att göra och vad är det? Vi kanske tänker mest på vad vi ska göra, vad vi är kallade till för uppgift. Och det innebär det också. Men när jag tänkte på det här så tänkte jag framförallt på precis det som Katarina har läst och delat med oss. Att i Gud finna att vi har vårt ursprung i honom. Att det är honom vi tillhör. Att det är honom vi kommer ifrån. Att det är han som har köpt oss med ett särskilt syfte. Och nu lever inte vi för oss själva längre, utan vi har en helig kallelse. Och vi har en allsmäktig Gud som vakar över oss, som har en särskild plan och en kallelse, en utkårelse med våra liv, ett syfte med våra liv. Och att leva i detta, det föder tacksamhet. Det föder en tacksamhet som jag tror att vi inte kommer kunna uttrycka eller omfatta, för vi förstår ju inte vad det innebär. Att Gud redan, som det står, innan vi ens var till, hade utvalt oss och sett oss och älskat oss och sen har verkat och lett var och en av våra liv så att vi kunde bli frälsta. Det är ofattbart vilken kärlek och vilken Gud vi har. Och i samma kapitel, innan detta ord, så står det också i fjärde versen att Gud har gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att vi i kraft av dem ska bli delaktig gudomlig natur. Det är det här som jag tror det innebär att vi gör vår utkårelse och kallelse fast. Att vi får uppenbarat för oss och att det blir en verklighet för oss. Att vi inte bara är jordiska människor utan vi är del i gudomlig natur. Vi har en del av Guds makt ilagd i våra egna liv. Och vi ska tala mer om det sen. Och vi läste också att göra vår kallelse och utkårelse fast ger oss en ingång, en öppen ingång står det till och med, in i Guds eviga rike, alltså in i himlen. Det är en garant för oss när vi är rotade och fastade i vårt ursprung och vår tillhörighet i Gud, i honom, att vi når himlen en gång. Det här är väldigt stora och viktiga frågor, eller hur? Det är ju det som är livsavgörande för oss och det är evighetsfrågor. Och det handlar också om att vi får tag på Guds syfte med våra liv. Vad är det Gud har lagt ner i mitt liv? Vad är det Gud har lagt ner för gåvor i ditt liv? Vad är hans hjärtas tankar för dig? Och hur kan vi fullkomna och fullborda det Gud har lagt och tänkt med våra liv, med var och en? Att komma in i det Det innebär den här garanten. När vi är förankrade i vår uppgift för Gud, när vi är trygga i det, då blir det inte det här jagandet som du också var inne på, Katarina, att vi jagar i den här världen efter bekräftelser eller efter vad det nu kan vara, utan vi blir trygga i Gud och vi går stadigt framåt. Och den som har sin blick på de himmelska tingen blir inte frestad av det som den här världen kan ge, av olika saker som finns, utan det falnar bort, precis som jag tror också du sa, Katarina, att det liksom falnar bort, det mister sin betydelse. Kom ihåg Petrus när han fick se Jesus på vattnet den där stormiga natten. Och så länge han hade sin blick på Jesus så kunde han göra det omöjliga. Han kunde gå på vatten, vilket är gudomligt och ett mirakel. Och så sänkte han blicken och började titta på omständigheterna och kanske på sig själv. Och då sjönk han. Så det här är en viktig del. Och jag vill ge er en bild. En vän berättade en bild, en liknelse som blev talande för mig. Därför att jag hade sett precis detsamma för bara några dagar sedan. Kanske du också har gjort det, för det är de tiderna nu. Hon berättade att hon var ute på sin trädgård och rätt som det var så hörde hon ett förskräckligt liv där uppe i skyn. Och då fick hon se ett gäng, tror att det var gäss, som tutade och trumpetade och som, det var oordning där uppe. De försökte så att säga hitta den där ordningen och bilda den där pilen som vi vet att fåglarna flyger i när de ska förflyttas i stora, långa sträckor. Och det där gav henne en liknelse som också har talat till mig. För det var bara några dagar sedan jag upplevde detsamma. Det var ett förskräckligt liv uppe i himlen och jag tittade upp och får se ett gäng gäss då. De försökte liksom hitta sin plats. Och det var lite kringel och krångel och de bytte positioner. Men sen till slut så började det sakta, inte fullkomligt, men det började sakta att ta formen av den där pilen. Och det vet ju vi att det har ju ett syfte, det där att fåglarna flyger i den där positionen. Jag vet inte allt, kanske du vet mer, men det har ju med luftmotståndet att göra, vet jag. Att de skulle inte orka flyga mot syd eller mot sydliga länder och så långa sträckor om de inte hade och om de inte höll denna ordning och denna position. Och då tänkte jag på våran position i Gud, ja, men också i församlingen. För så där tror jag att det kan vara lite ibland. Vi tutar och vi tjuter och vi knör och vi ändrar position och vi försöker liksom hitta våran plats i församlingen, i sammanhanget. Och vi kanske känner oss lite obekväma och vi är inte förnöjda förrän vi har hittat våran rätta plats. Våran rätta position där vi har våran uppgift att fylla. Precis som de där gässen, var och en måste vara på sin plats. För annars bryts och ändras det här luftmotståndet så att det kommer in kanske kastvindar och kan rubba så att säga fåglarnas väg. Så det är viktigt att du och jag hittar våran plats i församlingen i Guds rike. Och den underbara och goda nyheten har vi redan läst. Att Gud redan har ett syfte, en plan, en plats för dig och för mig. För var och en av oss. Och att vi också tänker i ödmjukhet att det är inte människor som kallar oss. Det är inte människor som sätter oss i våran rätta position i Guds rike. Att tjäna honom och att fylla hans syfte. Det är Gud, det är en gudomlig kallelse och det är en Guds ordning som du och jag ska söka. Och vi behöver ha den positionen i den tiden som vi lever i. Därför att Gud har också satt en ordning i församlingen Och jag vill faktiskt ta lite grann om det, för jag tror att det är viktigt. Det står det Paulus som säger också, överge inte er församlingsgemenskap så som somliga har för vana. Det finns en, det kanske har funnits i alla tider mer eller mindre, men det finns i våra dagar en strömning att söka sitt andliga hem eller sin tjänst och ge sin tid i sammanhang utanför församlingen. Och nu menar inte jag att det är fel att gå på ett möte någon annanstans eller så. Men det är viktigt att det här flyttfågelsträcket intar sin position, och det finns i församlingen. Där har vi ett särskilt beskydd därför att Gud har ordnat det så. Kommer ni ihåg vad Gud sa till Petrus när han fick uppenbarelsen om att Jesus var Messias? Då säger Jesus som ett gensvar till den uppenbarelsen att på denna klippa, på församlingen, ska jag bygga min församling. Och varken döden eller dödsrikets portar ska bli församlingen övermäktig. Och du och jag behöver det beskyddet i de här dagarna. Vi behöver varandra, och vi behöver varandras gåvor och varandras tjänster. Det som Gud har lagt i var och en. Och Gud har ordnat det så för att vi ska vara beroende av varandra. För att vi ska vara ödmjuka, tjäna varandra med tacksamhet, som vi var inne på här innan. Så det här är en ganska praktisk predikan. Sök och fråga Gud. Gud, vad är min plats i församlingen? Vad vill du att jag ska göra? Och då är det en sak egentligen mellan dig och Gud. Även att det finns en ordning i församlingen. Sök det och kom in i det i funktion, så att du känner att det är viktigt att jag går på mötet på söndag. Därför att jag har en funktion att fylla. Inte bara att komma och lyssna. Det är också en funktion, därför att det står att vi blir skickliggjorda när vi går på möten. När vi tar del av varandras gåvor, så får vi det som vi inte själva kan få eller som vi inte själva har. Så det är en väldigt praktisk uppmaning till oss var och en. För ibland kan man försumma och bli lite hemmablind på det man har, och kanske inte riktigt uppskatta det man har, utan man ser mer det som kanske inte funkar så bra. Om du tar den där bilden igen av flyttfågelsträcket. Man ser det, den som knör lite, den som är lite obekväm och den som håller på att ändra position. Men tjänsten, våra krafter, vår tid, vår inspiration, vår iver, den ska vi ha i församlingen för att fullborda det syfte som Gud har för var och en av oss. Och det är en sån nåd som vi sjöng i sången. Det är endast nåd att få giva sitt liv ut i frälsarens hand. Ja, det är endast nåd att få bliva ett redskap i mästarens hand. Tänk att få förmedla till våra syskon, till världen runt omkring, och i bön, i ord, i praktisk handling, barmhärtighetstjänst, det finns uppräknat, det behöver vi inte ta idag, finns uppräknat alla olika uppgifter som Gud ser att vi behöver. Och du behövs, och du har en uppgift. Och det står i första Korintierbrevet att Gud gav Kristus till församlingen. Så det är också i församlingen som vi har Kristus. Även att vi förstås har en individuell relation med honom. Men församlingen fick Kristus först och främst. Och den församlingen, det är ju du och jag. Det är ju du och jag. Det är inte byggnaden, utan det är du och jag. Och vi talar ibland om den universella församlingen. Ja, men jag är med i den universella församlingen. Och det är sant, men inte på bekostnad av den lokala församlingen. Var och en behövs, var och en har en plats. Och när inte var och en är på plats, då är det någonting som haltar i det där fågelflygsträcket. Ta med den bilden, för jag tycker den är så talande. Den är så talande. Och en sak till. När de här flyttfåglarna har kommit i position, vad är syftet med positionen? Jo, det är målet. Den här pilspetsen som de bildar är så talande, tycker jag, för att det är som en spjutspets, det är som ett fokus. Ni som tar kort kanske vet att man kan ställa in linsen och liksom fokusera in så att man bara får ett smalt fokus, och det är himlen för oss. Församlingen, vi ska vara som den där flyttfågelsträcket som har ett enda fokus med allt det vi gör. Himlen, vi är på väg åt det hållet och vi ska nå det målet. Och vi kommer nå det målet när vi har varandra. Nu ska jag ta det sista, och det vill jag läsa, tror jag. Andra Korintierbrevet 4:7. Jag tycker det är så fantastiskt. Och det går också, tycker jag, i linje med det som Katarina har delat med oss. Andra Korintierbrevet 4:7. Och överskriften är där: skatten i lerkärl. Det här är ett under som föder tacksamhet. Och då skriver Paulus igen. Han har talat innan om kraften och om Guds hemligheter, och olika sådana uttryck använder han ofta. Den stora, den översvinnliga hemligheten som har blivit oss given, och så vidare. Och då står det så här: men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Och också i den här tiden så finns det strömningar där det bara fokuseras på framgång och på kraften. Men titta på vad Paulus beskriver om sitt eget liv efter att han har sagt de här orden. Och vi vet ju att han var använd av Gud och gjorde mirakel och under och tecken av inte vanligt slag. Och ändå står det att de är på olika sätt trängda, men inte utan utväg, och så vidare. De är rådvilla, och så räknar han upp allt elände som han nästan dagligen lever i. Så tänk vad fantastiskt att Gud har lagt sin översvindliga kraft, alltså den gudomliga kraft som skapade himmel och jord, den har han lagt i dig och mig. Och du kanske tittar på dig själv, det gör jag ibland, och så tänker jag: nej, men jag har väl inte ens hittat skatten. Det är väl inte möjligt att himmelens, Guds skatt, är nedlagd i mitt liv. Och så tittar man på sig själv. Vi behöver inte mycket, vi människor, av törnar förrän vi faller. Eller hur? I gärning, ord och tanke. Vi är bräckliga, och till slut är det bara en nävestoft kvar av en människa. Och det här visste Gud. Han vet hur bräckliga vi är. Han vet vad vi är för ett verk, står det någonstans. Och ändå har han valt att lägga sin kraft, sin egen natur i ditt och mitt liv. Sina gåvor och det dyrbaraste Gud äger, sig själv, i ditt och mitt liv. I vars och ens liv. Och det får vi genom frälsningen som Jesus har köpt åt oss var och en. När han har köpt oss, när han dog på korset. Så det kan var och en få ta emot. Så enkelt är det. Och när vi tar emot frälsningen, då lägger Gud sin skatt, sig själv, sitt rike i våra hjärtan. Så se inte på lerkärlet, utan se på skatten. Fokusera inte på det där bräckliga kärlet som är du och jag, och som också i våra syskon vi kan tycka, och vi kan reta oss på olika saker, och vi kan tycka olika saker om varandras handlingssätt kanske. Vi kan knö sådär den där pilen igen. Men vi är var och en bräckliga lerkärl, men i våra syskon finns den där skatten och översvinnliga eller oöversvinnliga kraften nedlagd. Så det föder en tacksamhet och en kärlek också till varandra och till Gud framför allt. Och vad var syftet med att Gud la kraften i bräckliga människokärl? Jo, det vi läste. För att den oöversvinnliga, och det är alltså den otänkbara, det som vi inte liksom kan omfatta med våra förstånd, betyder det. För att inte den kraften skulle befinnas vara våran utan Guds. För det stod ju att det var det. För att Guds kraft skulle vara Guds och inte våran. Så jag tänker, jag vill sjunga en sång till. Jag ska inte säga mer om detta nu. Men jag tänker, vi kan ta en stund här och nu. Att bara Gud får förnya sina löften i våra liv. Kanske du finns här som har levt med Gud och kommit bort. Kanske i din ungdom att du var med på vägen och tjänade Gud och hade en uppgift och hade glädje i livet. Men att det på något sätt har dimmat ut och du har kommit bort. Du kan komma tillbaka här och nu i din bänk där du sitter. Därför att Gud är intresserad av ditt hjärta. Så låt oss ta en liten stund. Du kan bara be där du sitter i bänken. Och be Gud uppliva de nådegåvor som du har lagt i mitt liv. Hjälp mig att komma in i den uppgift som du har för mig här. I mitt vardagsliv, här i församlingen. Gud, hjälp mig att bli fast förankrad i din kärlek till mig som du har haft redan innan jag var till. Hjälp mig att tro på att du älskar mig och att du aldrig kommer överge mig, utan du är för mig och du är inte mot mig. Låt Gud tala till ditt hjärta den här stunden. En liten, liten stund kan vi ta, och jag ska sjunga en sång till. Det är samma tema, nåden att få tjäna Gud, och också lite granna i den här sången syftet. Och det är egentligen att bli delaktig i Guds kärlek till den här världen, till människor som lever i den här världen och som fortfarande inte känner Jesus. Därför att han tänker på de människor som vi har omkring oss varenda millisekund. Han kan inte tänka på något annat, därför att så länge människor inte är frälsta så är Gud inte nöjd. Han törstar.
Dagarna fly, mina år hasta bort. Jag likt en rök till försvinna. Tiden att verka är dyrbar och kort. Och snart Sänd mig till dem som försmäkta i nöd, under en leende yta. Ja, låt mig få bli för de svaga ett stöd, för snart har min sol gått ner. Hastigt i korta minuterna går, snart skall vid levnadens afton jag stå. Budskap till dem som blivit slagna i striden, och bringa dem hopp så att blicken igen lyftes i tro och bön. Ja, låt mig få känna dig frälsare kär. Visst är jag svag, men min starkhet du är. Så låt mig få bli till välsignelse här.
Ja, hörni, det är väl livets syfte. Att få ta det som Gud har lagt ner i våra egna liv och få förmedla det till den medmänniska som vi har omkring oss. Eller att i bön bedja loss en människa eller ett sammanhang som vi ser plågas av mörkret. Det är väl vårt yttersta syfte. Så min bön den här förmiddagen, den här enkla, vanliga söndagsförmiddagen, det är att Gud, att Guds ande ska blåsa i våra hjärtan. Blåsa in nytt liv, nytt hopp. Blåsa in kallelsens eld i våra hjärtan igen. Och jag bara känner att jag ska säga det faktiskt. Låt ingen människa hindra dig att inta den plats som är din. Men vi gör det i ödmjukhet. Vi gör det i respekt för det Gud har lagt i varandras liv. Men låt ingenting hindra dig. Därför att det är det som är Guds syfte. Jag sjunger en sång till. Och känner du att du bara vill ta ett steg inför Gud, som ett tecken inför Gud, så bara ta en stund här framme. Och Katarina, och vi har Leif som kan be för er. Och jag sjunger en sång till. Så ta det här tillfället i akt och bara säg ja till Gud. Mer. Och du som är, tycker att du är i Guds fulla vilja, bara be mer. För det finns mer. Det finns mer. Vi kan gå djupare och vi kan gå högre. Det finns mer. Och i den här sista tiden så ska inte bara den här församlingen, allt Guds folk, Gud ska hämta en ren brud som är i kraft och i full funktion. Vi ska vara uppresta även om kanonkulorna viner, om öronen ifrån den onde i den här sista tiden. så ska vi gå stadigt framåt, frimodiga, fyllda av kärlek över att Gud har kallat oss. Så välkommen fram om du vill.
Skördens Herre höres ljuvligt kalla. Vem vill gå för mig på fältet ut? Själar synda och i döden falla. Men sänd en bud att nåden ej är slut. Tala Gud, ja tala Gud, och låt din altarglöd beröra mig. Svarar, här är jag, sänd mig.
tack för att du talar till våra hjärtan. Tack att du vill blåsa, Herre, med din heliga andes vind och glöd. Eld i våra hjärtan igen, Jesus. Hopp och tro i våra hjärtan, Herre. Och far, jag ber om nåden för oss var och en som är här den här förmiddagen. Också för den som lyssnar i efterhand kanske. Herre, jag vill be om nåden att få fullborda det lopp, det syfte som du har för var och en av oss. Herre, låt ingenting av det som du har tänkt gå förlorat. Låt inte någonting av det bli bortrövat, Herre, eller förspilt av oss själva i tid, Herre. På saker som inte är viktigt. Herre, ge oss nåden att välja dig. Välja tiden med dig och att prioritera rätt, Herre. Ge oss nåden, Herre, att få vara i full funktion till den dagen när du hämtar oss hem. Ge oss nåden, Herre, att du ska hälsa var och en av oss välgjort. Du gode och trogne tjänare, kom in i min faders glädje. Fader, vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.